Oj, det är en svår fråga, en stor fråga, men man brukar säga att den organiserade idrotten, den börjar liksom spira i början på 1800-talet. Men vi får den här riktigt organiserade folkrörelseidrotten, det dröjer till slutet på 1800-talet och det gäller på fastlandet och det gäller även här på Gotland.
Hur ser den ut då?
Ja, man kan väl säga så här, den är inte särskilt tävlingsinriktad utan det är framförallt män ur medelklassen som mera är, ja det är sociala klubbar och det är hälsan som står i fokus. Och sen börjar man, när vi närmar oss sekelskiftet 1900, tävla lite mera, rekorden kommer, SM-tävlingarna kommer och så vidare. Men det är framförallt så är det här med att man ska ha kul och man ska vårda sin hälsa.
Men det fanns ju starka män på den tiden. Tillhörde de idrotten?
Ja, det är ju tveksamt. Jag kallar de här showidrottarna, starka män som åkte omkring med ofta med cirkusar och uppträdde mot lokala förmågor. Och det var ofta lite rackartyg med det där den lokala förmågan la sig ofta för att den här starke mannen skulle framstå som extra stark. Men ibland så hände det att den lokala förmågan vann och då vann han stora pengar.
Hur var det med fusket?
Fusket var utbrett då som nu inom idrotten. Det är ju tyvärr så när man studerar historien att det är sällan något nytt under solen. Och det förekom faktiskt dopning på den tiden också. Att man tog olika stimulantia. Konjak var oerhört populärt.
Man tog sen konjak alltså. För att bli starkare eller snabbare eller vad?
Mera uthållig. Och sen finns det dessvärre också exempel på att man tog opium i cykelsporten. Så cykelsporten, den var mycket dopad tidigt, tyvärr alltså.
När kan man säga att idrottsrörelsen startar då?
Vi forskare brukar säga 1875, för då bildas det en gymnastikförening i Göteborg. Men kring 1880 ungefär, och så börjar det rulla på därifrån. Och det är Stockholm och Göteborg som går i bräschen. Och faktum är att det är anmärkningsvärt tidigt här på Gotland också med flera klubbar, bland annat Visby bollklubb.
Men idrotten, som du sa, var mycket för militärer. När kommer arbetarrörelsen in? För den blev ju stark, idrottsrörelsen.
Ja, det var lite knepigt det här med idrott för arbetarrörelsen. För de var emot att arbetarna skulle idrotta. Man menar att det tog liksom tid och kraft från facklig och politisk kamp. Men sen märkte man att man inte kunde stå emot det där. Så på mellankrigstiden, på 20- och 30-talet, då kommer arbetarklassen in i idrotten. Och då börjar man framförallt att spela fotboll. Och fotbollen expanderar enormt.
Och fotbollen har blivit vår största sport idag.
Ja, det är kung fotboll alltså. Den är överlägset störst. Och det får vi även tacka damerna för som anslöt sig på 70-talet.
Vad jag förstår så var tävlandet, som du säger, inte så viktigt, utan det var umgänget som var det viktigaste.
Ja, det var liksom nästan mera sociala hälsoklubbar än renodlade idrottsföreningar de här på 1880-talet. Men sen kommer det mer och mer tävlingsidrott på 1890-talet. Och då får vi de här stora idrottsföreningarna som är kända idag. Till exempel AIK kommer, Djurgården kommer, Hammarby kommer och så vidare.
1891 bildades AIK och Djurgården.
Jajamensan.
Du, men sen undrar jag, det finns saker som har varit avgörande för idrotten och utvecklingen av idrotten, och en sån är 8 timmars arbetsdag.
Ja, det var ju så att för att folk ska ha möjlighet och tid att idrotta så behövdes den här arbetstidsförkortningen, och den kom 1919, och det var då arbetarna anslöt sig till idrottsrörelsen.
Avmattning har pågått en del, alltså jag menar att idrotten har gått upp som en sol och så har den mattats, men den har alltid kommit tillbaks.
Ja, idrottsrörelsen är stark, och vad vi befinner oss nu är ju i ett slags läge där det traditionella, det gamla idrottsmönstret som vi har sett ligga fast under 100 år, det håller faktiskt på att förändras. Att dagens ungdomar söker sig till lite mera trendiga, häftiga kickidrotter. Och ja, snowboard och så vidare. Så vi får se vad som händer om 10 år. Jag tror det är stora förändringar på gång faktiskt. Ja, den gutniska idrotten är oerhört spännande, och som forskare så var det ett privilegium att få studera den. Och man kan säga att den så att säga, har funnits på Gotland i århundraden. Men den höll på att dö ut i slutet på 1800-talet, vilket skedde med de här traditionella idrotterna på fastlandet. Men tack vare CV och andra kämpare så överlevde den på Gotland. Och det var glädjande, och det gör att Gotland är unikt i Sverige. Det är den enda plats där den traditionella idrotten eller den gutniska idrotten finns kvar.
Vad är din uppfattning om det som har gjort att den har överlevt?
Jag tror att ö-faktorn måste man räkna in här. Att, så att säga, Gotland har varit isolerat och inte fått så mycket influenser utifrån. Men det kan inte förklara allt, utan jag tror det hänger ihop med att gotlänningarna är oerhört måna om sin idrott, sin specifika idrott, och att den är så att säga en del i den gotländska identiteten. Någonting man värnar om. Ungefär som gotlandsdrickan eller stövarjakten på räv och så vidare. Det är en del i den gotländska identiteten helt enkelt.
Men du har också specialstuderat lite vad det är som skiljer varpan och perken åt och varför de har gått skilda vägar.
Ja, det var spännande, och man kunde tro att all gutnisk idrott såg likadan ut, men när man studerade närmare såg man att varpan, och det känner säkert flera till, har ju varit oerhörda bråk med fastlandet om hur regler ska tolkas och hur det ska organiseras och så vidare och så vidare. Och det, medan perken har behållit sin karaktär som en specifik gutnisk idrott, medan varpan har blivit mera modern.
Beror det på att varpan har infört mer regler och att det ska vara exakta regler?
Ja, från början så var det liksom ett kännetecken för den gutniska idrotten är att den ska vara, så att säga, den ska vara, ha tävlingsmomentet, men den ska vara social också. Det ska finnas utrymme för umgäng och social samvaro. Och det ville de här från fastlandet då i Svenska Varparförbundet ta bort, utan det skulle bli en specifik modern tävlingsidrott. Och det motsatte sig många gotlänningar.
Och det har perken inte gjort. De har behållit särdragen.
Ja, det tycker jag faktiskt. Men man ser väl mer och mer nu i mästarklassen på stångaspelen att allvaret har smygits in där i hög utsträckning.
Men har de gotländska idrotterna någon framtid?
Absolut. Jag ser det som att den gutniska idrotten, det är en trend idag. Att man så att säga söker sig tillbaka till sina rötter nu när så att säga EU kommer att bli starkare och starkare, så blir det regionala, regionalismen, gotländskheten starkare och starkare. Och här spelar den gutniska idrotten en viktig roll.
Hur stor betydelse har ökänslan?
Ja, jag tror att den har betydelse, men det är inte hela förklaringen. För vi ser faktiskt ut i Europa att det finns regioner, till exempel Basken, som har oerhört stark traditionell idrott. Så den har betydelse, ökänslan, men inte allt.
Om man tittar på de gotländska idrotterna så ser man ju att, precis som du säger här, jag menar, varpan har försökt att införa regler. Jag menar, drogerna har under en lång tid varit ett problem. Alltså man får inte dricka alkohol eller gotlandsdrickan under en tävling, och det har ställt till problem.
Ja, verkligen, och det är fascinerande läsning. För många gotländska kastare tyckte att man gärna kunde få ta sig en sup eller två när man gick och kastade i regn och rusk en hel dag. Men det förbjöd man på 70-talet från Svenska Varparförbundet. Och nu har man obligatorisk alkoholkontroll vid SM-tävlingarna. Och det är få grenar som har det. Jag tror bara det är skyttar och travkuskar som råkar ut för det här då och då.
Bra eller dåligt?
För min del, jag ser inte som något problem att man tar en hutt eller två. Det är en del i den sociala samvaron i varpan, men som vanligt, det är lagom är bäst.
Vad tror du skulle hända om man på Stångaspelen sa att man skulle införa alkoholtest?
Jag tror att antalet deltagare skulle sjunka.
Det är alltså så pass viktigt att som en del i gemenskapen?
Jag tror inte att det är så jätteviktigt, men att det är en grej att det ska vara tillåtet. Och just det här med förbud, det är ganska många svenskar trötta på.
Och om vi tittar på de här gotländska traditionella gotländska idrotterna, förutom att de är traditionella, kommer de att förbli traditionella under en längre tid, eller kommer förändringar?
Väldigt bra fråga och svår fråga. Jag tror att styrkan ligger i att de inte förändras. Och förändras de för mycket är det risken att de blir moderna, och då tror jag inte de kommer finnas kvar om 25 år.
Så att när RF fyller 200 år och vi frågar samma fråga så kommer den gotländska idrotten att se likadan ut.
Den kommer vara starkare på RF-idrottens bekostnad, det är min tes. Ja, vad som händer är att vi får problem i samhället. Samhället anser att vi får problem för ungdomsbegreppet kommer, ungdomar, de farliga ungdomarna. Och då försökte man från statens sida att, så att säga, disciplinera de här lite, vad ska man säga, otyglade ungdomarna. Och då blev idrotten ett medel att göra detta. Så idrotten fick massa pengar från staten från 1970. Och det är då idrottsrörelsen verkligen skjuter fart. Och vad vi ser hända är alltså att det blir massa barn. Att det inte bara är vuxna som håller på med idrott utan det blir ungdomar och barn. Och vi får en slags barnifiering av idrotten från 70-talet. Och det här, ja, idrotten kryper ner i åldrarna och spontanidrotten dör som ett resultat av det här.
Är det på grund av att man får så mycket pengar så att föreningarna måste ha in ungdomarna eller barnen i idrottsföreningen?
Ja, det är precis vad det är. Det. Man får ju de här lokala aktivitetsstöden som innebär att man får, desto fler barn man har i sin förening, ju mera pengar får man. Och det gör ju att föreningen satsar stenhårt på att få in hur många ungdomar som helst. Och där har vi ju alla sett hur det har gått till.
Vad tycker du om det idag?
Ja, så här med facit i hand så tror jag att den där processen gick lite för fort och att vi skulle kanske vara lite mer mån om spontanidrotten. För den dog ju i princip ut och det blev lite för genomorganiserat, det blev lite för mycket vuxen, lätt. Den spontana leken försvann, det blev för allvarligt helt enkelt och för allvarligt långt ner i åldrarna, vilket var beklämmande.
På vilket sätt?
Det är inte så trevligt att se vuxna stå och skrika och gapa på 7-8-åringar när de spelar fotboll. Att det här med att de skulle vinna och så vidare, nej, jag är inte särskilt positiv till det.
Finns det några idrotter som har försökt att bryta sig ur den här trenden?
Ja, jag ser nu på 90-talet så ser vi framförallt innebandyn kommer. Och där har ju så att säga de vuxna inte haft något inflytande utan det verkar som det är ungdomarna själva som organiserar den och spelar också. Och det är det som ligger bakom innebandyns extremt stora uppsving under 90-talet.
Är det hela förklaringen?
Jag tycker det är komplicerat att förklara det här med innebandyn. Det är en spännande gren och där skulle vi forskare verkligen försöka förklara innebandyns popularitet. Man försöker säga att den är enkel, billig och så vidare. Men jag tror inte det räcker. Det är någonting i innebandyn som gör att den lockar ungdomarna idag.
Tror du att spontanidrotten kommer att komma tillbaka?
Alla gånger. Vi ser tecken på det i storstäderna idag. Att ungdomarna lämnar den här genomorganiserade tävlingsidrotten och söker sig till egna idrotter. Och jag tycker man ser även, framförallt i Stockholm, att det här fotbollssparkandet på gårdar och sånt börjar komma tillbaka.
Men du, det finns ju andra idrotter som har kommit, alltså nya idrotter som jag tycker protesterar mot idrottsrörelsen. Vi har till exempel skidorna har försvunnit i viss mån. Va? Nu åker man på en breda med två ben på och så vidare. Det finns alltså många spännande idrotter där också kläder, allting protesterar emot det vanliga.
Ja, det är också en trend vi ser och den kommer också, tror jag, som ett resultat av den här genomorganiserade vuxenledda föreningsidrotten. Och den trenden tror jag bara kommer bli starkare och starkare.
Kommer de vuxna att kunna göra någonting åt det här?
Jag tror att vi kommer se att den kommer finnas kvar, den här vuxenledda barn- eller ungdomsidrotten. Men sen kommer vi även ha en motrörelse och jag ser det ganska fruktbart att de där två polerna finns.
Samtidigt så pratar man ju om den svenska modellen, alltså inom idrottsrörelsen, som är på väg att försvinna. Ska vi börja med att förklara den svenska modellen? Alla ska ha tillgång till idrott, det finns ledare och det jobbas ideellt, alltså det är inte mot betalning.
Den är fin, den svenska modellen, men jag tror att den inte riktigt är tidsenlig. Folk har för mycket att göra, folk har inte tid att satsa på det här ideella, vilket är beklämmande. Så jag tror att kanske inom 25 år så kommer vi se en förändring av den svenska modellen mot att vi betalar ledarna mer och mer.
En amerikansk modell alltså?
Så långt tror jag inte det kommer gå. Jag hoppas verkligen inte det, utan kanske något mellanting.
För den amerikanska modellen är ju att man får betala för all idrott i stort sett. Och det finns ledare som tar hand om dem. Men det är också krav på dem när det kostar.
Ja. Ja, jag tror att det där kommer vi se i vissa idrotter. Jag tycker man redan ser det nu i till exempel golf. Och det kommer finnas i andra idrotter också. Men vi kommer ha kvar den svenska modellen i vissa grenar, det är jag övertygad om.
Alltså hur mycket betyder den sociala delen, att vi får umgås, vara tillsammans?
Mer och mer tror jag. Jag tror liksom nu när det blir mer och mer tidspressat så tror jag att folk på sin fritid vill ha så att säga någonting extra utav den fritidsaktivitet som man håller på med. Och då tror jag att man söker sig till sådana idrotter där man dels får så att säga röra på sig men även ha så att säga en social dimension. Till exempel golfen. Det kan vara en av förklaringarna till golfens enorma popularitet just nu. Den liksom förenar massa saker som ligger i tiden.
Kvinnor då? De har kommit in också under 50-talet och framåt ordentligt i idrotten.
Ja, kvinnorna var ju med även lite tidigare och då höll de ju framförallt på med gymnastik då i olika former. Och sen så kommer de från 50-talet mera och från 70-talet så kliver de in på allvar i idrottsrörelsen. Och idag är det ju faktiskt så att kvinnorna ökar sin andel i idrottsrörelsen på männens bekostnad. Så idrotten blir mer och mer så att säga, kvinnodominerande. Nu bara hoppas att de får större inflytande i styrelser etc.
Seklets idrott med minnen med Einar Smith. Det är ju det mesta hämtat ifrån boken Möten och minnen. Där Einar Smith minns. Och vi har gått ifrån att titta på årtalen. Nu måste vi prata om idrotter. Basket, orientering och ishockey ska vi prata om nu. Och Einar, om man börjar prata basket på Gotland, då måste man ha med Gösta Dirken Lövgren.
Absolut. Han behöll ju intresset för basket ändå till sin död. Han var med så mycket han kunde. Och såg på matcherna. Och han var den som förde fram basket till en popsport på läroverket genom att ordna serier som blev mycket populära.
Ja, för att sen kom ju Visby AIK in i bilden.
Jo, här måste vi ju nämna Paul Dino Larsson som förde fram Visby AIK till en toppplats i Sverige. Och han och klubben hade också förmågan att knyta duktiga spelare från utlandet till sitt lag från USA och Baltikum och Taiwan.
Var du och såg mycket basket?
Jag har sett mycket basket och det som jag minns mest kanske det matchen mot Uppsala när hela hallen kokade när den utjämnande bollen från Visby var på väg i korgen när mistluren om full tid löd. Det var fullständigt kaos i hallen. Och man vet ju att när bollen lämnar handen där då tiden tas. Och enligt mångas uppfattning så var det inte full tid när bollen lämnade handen. Vi hade till och med en påpasslig fotograf som tog ett kort när bollen just lämnar handen. Och det står en sekund kvar på tavlan.
Kommer Visby Lady som de heter nu någon gång att bli svenska mästarinne tror du?
Ja, de har hela tiden den målsättningen. Men vi måste hålla med om att det är ju en väldigt duktig prestation att år efter år tillhöra toppen. Och det, jag hoppas att det ska slå något år för klubben.
Ska vi lämna basketen och gå över på orienteringen? Därför att Fritz Löfqvist, vår speedwaystjärna som så tragiskt omkom 49. Han var med i orientering också.
Han var mycket duktig orienterare. Och 1945 så erövrade han gotlänningens första mästartröja i orientering.
Orienteringen och korpen, det går inte att komma ifrån.
Ja, korpen, det var ju årets stora massmönstring och propagandainstrument kan man säga. Och jag är ledsen att det har gått tillbaka, men det jag hoppas att korpen kan komma tillbaka. Gotland har ju gjort det känt för flera fina arrangemang i orientering. Jag är verkligen imponerad hur de kan ordna det fint. Vi hade ju natt-SM 1956 i Slitetrakten och sen hade vi 77 och ringen med 7186 startande.
Men i år fick vi ju SM i orientering på Gotland igen. Och då var det kort SM.
kort SM och SM-bud kravde upp på norra Gotland. Stora framgångar igen arrangörsmässigt. Och dessutom fick vi en kvinnlig orienterare på pallen, Lisa Larsson.
Första gotländska medaljen någonsin i ett SM.
Jajamensan. Så det var någonting vi gladdes åt.
Ja, vi måste lämna orienteringen och gå över på ishockeyn.
På 50-talet så växte det upp sådana här rinkar med naturis över hela Gotland. Och man satte igång med serier med olika divisioner och ishockeyn blev en verklig popsport.
Sigvard Löfstedt.
Ja, han var så intresserad för sitt extra IF och vi försökte stödja honom och sen blev det ju grunden till Sydret som nu är en sån välorganiserad och fin förening. Olle Norman, han förde fram sitt Roma till Gotlands bästa lag. Och jag hade en känsla att Roma IF ishockey hade stöd av hela Gotland. Och de fick ju hit också fina förstärkningar, till exempel i form av Tom Lemon från Kanada, en legend.
Men du, jag kommer ihåg 67 när DM-finalen mellan Roma och AIK gick som lockade 1500 första matchen, 1800 andra. Vilken publik!
Det var stora publikfester när matcherna gick mellan de gotländska lagen. Och det minns jag hem på Klintervallen också när KIK på den tiden spelade ishockey. Så var det mycket folk och tittade på.
Håkan Loob.
En ambassadör för Gotland utan like. Stanley Cup-mästare, landslagsman med oförglömliga insatser. Många anser att Håkan Loob är millenniets bästa, största idrottsman på Gotland. Och jag håller med.
Ishockeyn då, vad är ditt största minne från det?
Mitt största minne från ishockeyn är VM-matchen på Söderstadion när Sverige spelade mot Kanada och Tumba gjorde 2 mål. Då var jag där och tittade och det tyckte jag var en fantastisk händelse.
Seklets idrott handlar ju numera om olika idrottsgrenar och inte årtal som vi började med. Och Einar Smith, det är den som minns. Och det är ju från boken Möten och minnen som han har skrivit. Men Einar, att titta på idrotten, så idrotter som vi gör nu, handboll och Gotland, ja, det var något stort.
Ja, under militäråren så tittade jag på mycket handboll i X-huset. Och det var hårda matcher, må du tro, mellan Visby AIK, IF Gute och Visby IF. Och det var duktiga grabbar i handboll. Och många lag förstärktes ju också med de som gjorde krigstjänst på Gotland under det åren. Till exempel Klasse Kåre var en väldigt duktig handbollsspelare.
Handboll och VF Gute?
Ja, det är ju sagan om VF Gute, handboll. Kvartersgänget som gick till Allsvenskan. En otrolig upplevelse. Alla talade om det i hela Sverige. För det var ju alldeles märkligt att grabbarna kunde avancera till den högsta serien i Sverige. Vilka fester när det var på hemmamatcherna.
Och alltid fullsatt, 624 personer.
Så mycket folk man kunde tränga in.
Men det var ju också början till en utbyggnad av Södervärnshallen.
Ja, det var tack vare VF Gute som vi fick den utbyggnaden. Och den har ju många andra sporter också haft glädje av. Sen vill jag också nämna att det bästa laget på kvinnliga sidan, det var Hemsö IK. Ett mycket duktigt lag det också.
Om vi går vidare då och tittar på någonting som ligger dig hemskt varmt om hjärtat. Den gutniska idrotten. Stångaspelens betydelse för gutnisk idrott.
Ja, den är ju allt nästan. Visserligen är det ju mycket sån här varpkastning och perkspel och stångstörtning. Men den samlande platsen, det är ju Stånga. Och Stångaspelen i juli är ju någonting alldeles extra. Det minns jag redan 1930-talet när jag var där och tävlade. Då gick en tonåring där och mätte upp parkplaner och varpamål och få hjälpa pappa Reinhold. Det var Anders Dahlgren.
Gutniska femkampsmästaren då?
Ja, jag anser att det är en mycket prestigefylld tävling det här med femkampen. Och det anses mycket meriterande att vinna den tävlingen. Han anses som en stor idrottsman på Gotland. Och här har vi ju Erik Hedin, vi har Robert Werf, Jonas Kysinger. Och nu senast i år den unge Erik Larsson som segrare.
Varpan då?
Jag tänker särskilt på SM så kommer det ju alltid uppstickare från fastlandet som är ganska svåra ibland. Men jag tycker ändå att Gotland håller ställningarna ganska väl. Varpan har ju blivit nu mer utbredd över hela Sverige och till och med internationell. Så att man får räkna med att konkurrensen blir större för varje år.
Men VM, SM eller vad man nu vill kalla det, det domineras av gotlänningar ännu så länge.
Ja, det är vår nationalsport.
Om vi lämnar den gutniska idrotten och tittar på motorsporten. Du har tidigare pratat om att 45 fick Fritz Löfqvist GTs mästartröja i orientering. Men han var ett stort namn på 40-talet i Speedway.
Ja, det var han. Ja, den började egentligen upp på A7 och jag var och tittade på till det började när man körde så kallade jordbanelopp. Och det var ju där Fritz Löfqvist kom fram som speedwayåkare. Och min svåger var ju ledare för Bysarna, Per Petersson. Och han hade glädjen att se Bysarna ta svenskt mästerskap 1971, 72 och även 1975. Och Bysarna gjorde också en turné i England där man besökte Wembley och såg Christer Löfqvist bli fjärde man i VM-finalen.
Gotland Grand National då?
En stor tävling, en PR-grej utan like för Gotland som tilldrar sig massmedias intresse i så hög grad.
Seklets idrotts sista del är vi inne på nu och Einar Schmidt, då känner jag att vi kan inte hålla på och spalta upp oss. Nu måste vi få låta dig tycka fritt och känna lite så här på ditt hjärta om allt som har hänt. Och jag skulle misstänka, Einar, att om du får prata fritt ur hjärtat så kommer det att handla mycket om friidrott.
Ja, det är klart att det kommer att göra det.
Men om du börjar, ditt tidigaste friidrottsminne?
Det var från 1923. KIK hade bildats och en vecka senare så tog min pappa mig i handen och så gick vi ner på marknadsplatsen i Klinte för där var det klubbmästerskap i friidrott eller allmän idrott som man sa på den tiden. Och en vecka därefter så kom VF-arna, Sveriges eller Gotlands bästa friidrottsklubb ut i Klinte för att tävla mot KIK-orna och naturligtvis vann de en överlägsen seger.
Einar, jag menar du kommer ju att få uppleva oerhört mycket. Jag menar du var engagerad inom friidrotten på många olika sätt. Men de olympiska spelen, de kan man inte komma förbi.
Det gör man inte, särskilt som jag har besökt många olympiska spel tillsammans med min hustru.
Kommer du ihåg hur många det har blivit?
Ja, jag får räkna på fingrarna. Det var London 48 och Helsingfors 52. Och sen var det då Montreal 76, Moskva 80, Los Angeles 84 och ja, sen var det VM i Rom 87.
Om du plockar fram några fina minnen från OS?
Jag tycker att hela stämningen på stadion runt omkring arenan är någonting alldeles speciellt som man bara upplever om man finns där. Jag tycker också att invigningarna och avslutningarna på OS har varit enorma tillställningar värda att minnas.
Men ditt skötebarn har ändå varit Gotlandsspelen och Visbyspelen i friidrott?
Jo, jag ledde då Visbyspelen under 12 år, började 1974. Men så kom vi fram till 1985 och det var ständigt en kamp om pengar. Men då vid mitten av 80-talet, då hade ja, det hade blivit ett mer professionellt inslag i idrotten i allmänhet. Och 1985 så gjorde vi en förlust på Visbyspelen på 30 000 kronor. Och då beslöt vi att lägga ner.
Tänk vilken skillnad mot 58 när Rickard Dahl besökte Klintevallen här och han kom med sin heder. Han var då Europamästare, nybliven son, och sa att har jag lovat Einar Schmidt att komma så kommer jag.
Det har jag satt värde på hela livet sen. Att han höll sitt löfte trots alla möjliga anbud han hade från hela världen.
Hur mycket betalt tog de här stjärnorna som var nere?
Ja, då till den början så var det frågan om resor och inkvartering. Det var det viktigaste under väldigt många år. Men sen när det kom också att röra sig om prispengar och så, då kunde vi inte vara med längre. Jag hade en väldigt hård match vid flera tillfällen. En blivande olympiasegrare, vi visste inte om det då. Han satt sig in och tjurade i trappan för han skulle absolut ha $1,000 för att springa finalen. Men jag var tvungen att hota honom med anmälan till Internationella friidrottsförbundet. Och han ställde upp. Men han sprang precis så fort som han behövde för att vinna över Kent Rönn. Ja, jag tyckte det kändes lite snopet därför att jag hade haft telefon från Svenska friidrottsförbundet som sa det att du får vara mycket försiktig att betala pengar under bordet. Du vet att det kan gå illa för honom och han är favorit i olympiska guldet.
Och han tog guld sen?
Han gjorde det och jag tyckte det var en väldigt fin idrottsman på alla sätt, men vi hade en hård match.
Einar, du brukar ju gå vinnande ur alla de striderna, men när vi pratar för idrott, jag menar Ilse Hed, Anne-Eva Karlsson, Kristina Niklasson, de var goda ambassadörer för den kvinnliga friidrotten på Gotland.
Ja, det slog ju ner som en bomb när vi var inne på Götavallen och hade tävlingar, så kom det en rapport ifrån SM-tävlingarna i höjdhopp där vi tog dubbelt guld genom Ilse och Anne-Eva. Och sen samma år så kom de etta och tvåa på Olympiastadion i Helsingfors i finkampen. Och då var jag också där. Och då var man stolt.
Anne-Eva 80 i Moskva.
Jo, revyrsi på 1,85.
Ja, vi har haft många duktiga. Vi tar Lilladis, Gustafsson, Torgny Björkqvist.
Torgny Björkqvist har ju varit enastående. Han, jag tror det inte var sant när han ringde hemma och sa det att han hade blivit svensk mästare i terränglöpning. Jag tycker att han var enastående, Torgny.
Vi har en stor, Mattias Sunneborn. När såg du honom första gången?
Jag såg Mattias Sunneborn första gången när han var 11 år. Då ställde han upp på skol-DM och vann längd på någonting på, jag tror det var 3,90. Och sen har vi ju träffats många gånger. 1984 kom hans genombrott på allvar när vi då åkte till Växjö till mästerskapen där. Och då var också Robert Werf med och gjorde debut. Och jag tycker att Mattias och Robban och alla de andra har varit mycket lojala mot Gotland hela tiden. Har kommit till oss på tävlingar och ställt upp på längdhoppsgalan som vi hade för ett par år sedan. Det var ju någonting banbrytande för Sverige.
Men kommer du ihåg 1995, Mattias, hans stora år, han gör 8-14, 8-21.
Ja, och det gick ju direkt i tv. Så du fick en väldig genomslagskraft där.
Det var inomhus EM och VM. Varför blev Mattias så stor?
Ja, jag tycker att han hade rätta psyket för idrott. Och sen var han fysiskt mycket lämpad för friidrott. Gick metodiskt in för att träna upp sig till att bli en av de bästa i världen.
Men Einar, om vi slutar vid någonting som står dig så varmt om hjärtat som det kan. Klintespelen. Över 50 år har denna tävling pågått.
Det är så. Nu har vi också sammankopplat Klintespelen med nationaldagens firande. Och det ger extra glans åt tävlingen. Och jag vill kalla Klintespelen för en närtävling. Där man träffas och har roligt. Och det påstår ungdomarna att det har vi när vi kommer till den tävlingen.
Einar, om du ska plocka fram de godaste bitarna du kommer ihåg ur friidrotten under ditt rika liv, vad ska det bli?
Jag tycker att höjdhoppstävlingen i Rom 1987, det var någonting alldeles extra. När Patrik Sjöberg ägde hela stadion under en timme och han blev världsmästare före två ryssar som gjorde allt för att vinna.
Stort tack, Einar Smith, och vi får väl återkomma om 10 år när du har lagt ytterligare 10 år av idrottsminnen och annat till ditt mycket rika liv. Det har varit roligt att få jobba med dig. Det har varit fantastiskt att få läsa din bok och ha alla de minnena tillsammans med dig.
Tack ska du ha, och vi sätter väldigt stort värde på att du vill komma ut till mig och att vi pratar lite tillsammans.
Ja, i Radio Gotland ska vi nu under ett antal veckor försöka att blicka tillbaks på det här seklets idrott. Och vi har tagit en av de största kännarna på det här området, Einar Smith, till vår hjälp. Einar som just har kommit ut med boken Möten och minnen, där han summerar det här seklets idrott. Och Einar Smith, du fick jobba länge med boken. Det är många resultat, det är mycket minnen som ska skrivas ner.
Ja, det gick ju inte att få med allting, för då hade boken blivit dubbelt så tjock. Men jag har försökt att summera det viktigaste och både roliga och mindre roliga minnen.
De första anteckningarna som man kunde hitta om idrott, de här rör sig från 1600-talet.
Jag har hittat här ur Strelows krönika då från 1633. Det är då när 30-åriga kriget pågick, så skriver Strelow i sin krönika att de gutniska lekarna är av ålder här brukliga. Och det tyder ju på av ålder att man gotlänningarna, att vi har haft mycket roligt med våra gutniska lekar långt tillbaka, kanske under hela millenniet.
Einar, man måste också se att när vi pratar om tiden före 1900 så finns det inga idrottsplatser, inga anlagda idrottsplatser.
Finns inga anlagda idrottsplatser, men man utnyttjar då en öppen plats i ängen eller i parken för våra gutniska lekar. Och man där samlas man på söndagarna och kastar varpa och spelar perk och startar stång och drar hank gör man också.
Och föreningarna börjar att växa upp i slutet på 1800-talet?
Ja, den första anteckningen jag hittat är från den 27 augusti 1878, då bildar man Visby bollklubb, och det är en av de allra äldsta i landet. Ja, jag vet bland annat att Stockholms bollklubb är något äldre, för de kom hit en månad tidigare för att visa Visbypojkarna hur man spelar engelsk fotboll. Men jag kan också säga att det slår inte så väl ut, utan Visbypojkarna de håller sig till parken.
Idrotten då på den här tiden, det är den allmänna idrotten som man mer kallar den som finns.
Ja, den är förvånansvärt stark så här redan på slutet av 1800-talet. Och du har ju tidigare berättat om tävlingarna ut på Visborgslätt, eller hur, där vi Oskarstenen och hur man då tävlade den 17 augusti 1890 hade man den första tävlingen där. Och då hade man gotländska idrotter, man hade perk, varpa, stångstartning, drahank till exempel. Men man hade också friidrottsgrenarna, löpning 150 meter, höjd, längd, stav både på höjden och längden. Och så hade man spjut och diskus. Och det var ju en oerhörd tävling på den tiden. 500 deltagare då 1890 och 4000 i publiken från hela Gotland. Jag tycker det är förbluffande att läsa detta. Att det fanns så mycket folk då som var intresserade av idrott. Det förekom ju ändå inte så mycket tävlingar. Det kanske är någonting man liksom behövde. Och sen var det ju nya tävlingar 1892, 1894, 1897 i början på 1900-talet. Till och med två dagars tävling vissa år. Så den upprepades då med jämna mellanrum.
Men vilka var det som tävlade? Var det adeln eller var det bönderna?
Ja, jag tror att en stomme av det tävlande tillhörde nog infanteriets idrottsförening. I-27 hette väl på den tiden och blev senare I-18 och P-18 och även artillerikårens var nog en stomme. Och hur det, om det räknas till adel eller präster eller borgare eller bönder, det vet jag inte.
Fast ändå vet vi idag att idrotten tillhörde inte riktigt arbetarklassen från början.
Nej, det var nog så. Och man fick vara väldigt aktsam om att lägga in idrottsteringar på arbetstid. För att det ansågs inte riktigt fint att ägna dyrbar tid för arbete åt idrott.
Ja, i vår serie om seklets idrott så träffar vi ju Einar Smith som har skrivit en bok i ämnet Möten och minnen, som också har många minnen ifrån den här tiden. Nu har vi kommit fram ifrån tiden början på 1900-talet, och nu kan man väl säga att här, vi vet ju att Visby bollklubb bildades 1878, men nu börjar idrotten ta mer och mer mark, Einar.
Ja, nu bildas alltså den ena föreningen efter den andra. Jag har talat om infanteriet och artillerikårens föreningar. Och vi är en tidig förening, är jag också Visby skyttegille. Och vi har ju IF Gute som bildas då av läroverkspojkar år 1904. Då blir det ju fart på flera, så att idrottsföreningen Varpa till exempel bildas då 1909. Det är 90-årsjubileum som firas i år. Så kommer då Visby IF redan två år därefter, alltså 1911.
Om vi tittar på några namn ifrån den här tiden, så om jag säger Ivar Persson, vad tänker du på då?
Det var den största idrottsmannen på Gotland i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Han var en förnämlig parkspelare. Han var bäst i brottning. Han var duktig i allmän idrott. Så och han var stark man överhuvudtaget. Ja, när Starke Arvid kom hit med ett gäng från fastlandet för att det skulle mäta sina krafter med gotlänningarna, så ställde vi upp med Ivar Persson och han lade dem på rygg.
Var det inte så att det någonstans har berättats om att det var pengar med i spelet?
Ja, han var lovad 50 kronor ifall han vann, men han såg aldrig till 50-lappen. Men ja, han var lite snopen, men han sa det att killen hade kanske ont om stålar. Så. Och då var han nöjd med att han hade blivit nämnd i tidningen för sina segrar. Det räckte för hans del.
1912 så har vi de olympiska spelen i Stockholm. Och där fanns gotlänningar med som till och med var favorittippade.
Där kunde vi ställa upp med en världsstjärna, Gunnar Nilsson från Visby. Han var en av favoriterna till... Ja, åtminstone till padden i diskus, var till och med nämnd ibland som väntad segrare. Och några rätt kort efter, innan OS, så nådde han förbluffande goda resultat. Då räknar man samman vänster och höger hand i tävlingen i diskus. Men Gunnar, han noterade svensk rekord i kast med bästa hand 43,70 i diskus. Jag vet inte riktigt vad som hände, men man hade nog räknat lite mer med Gunnar, även om man får inte förakta en tionde placering.
Icke i ett olympiskt spel. Men du, också på 1900-talet så hade väl fotbollen ännu inte fått fäste?
Nej, vi hörde ju då om hur Stockholm kom hit för att lära Visbykillarna att spela engelsk fotboll. Men sen när Gute bildades av läroverkspojkar, då tyckte man att det var rätt kul med vanlig fotboll. Så då blev det en hel del improviserade matcher. Och 1911 så lade Gute in en motion till GI att man skulle börja med fotboll och eventuellt ha DM. Avslag, därför att man fick inte konkurrera med Perken. Man upprepade motionen då två år senare, 1913, nytt avslag.
Men de fick vänta ända till 1917 innan det gick igenom.
Riktigt, då gick det igenom. Men 1918 hade man ingen fotboll på grund av spanska sjukan. Det var ju en sjukdom som krävde många unga gotlänningars liv. Men sen 1919 så började man, och då var det... A7 som vann över VF, men 1920 då var det ju turen kommen till Visby IF, och de var dominerande i fotboll sedan många år.
Hur märktes första världskriget när det gäller idrott, alltså 14-18?
14-18 då gick idrotten tillbaka en hel del, det får man säga, för att sen komma igen med förnyad styrka 1920-talet.
Men... Ändå var det väl så att skyttet var en av de absolut stora idrotterna på Gotland?
Skyttet har haft en stark ställning på Gotland ända sedan början på 1900-talet och skjutbanor började anläggas runt om på hela Gotland. Och de ligger ännu kvar, många av dem.
Kvinnorna syntes inte till på idrottsarenorna?
Kvinnorna var aldrig nämnda när det gällde idrott. Utan det, där får vi ännu vänta några år innan det händer någonting.
Om vi tittar på från 1900 till 1920, vad tycker du är det största som hände då?
Ja, det största det är väl olympiska spelen i Stockholm 1912. Väldigt fina tävlingar, väl arrangerade. Och när vi sen har gotlänning med som favorit så drar det till sig ett stort intresse.
I mötet med Einar Smith här i Radio Gotlands serie om seklets idrott så har vi nu kommit fram till tiden 1920 fram till 1930. Det här är ju en tid när Gutavallen kommer till, Stånga spelen börjar sina tävlingar och framförallt om man tittar Einar Smith så vet vi att fotbollen får nu sitt första DM-spel.
Fotbollen börjar med DM då 1920 och då är det dags för Visby idrottsförening att träda fram och de behåller sen titeln flera år framåt. Och sen har vi en annan sport som är stor vid den här tiden, det är inomhushopp. Och där håller man ju till i A7s gymnastiksal. Det stående längd och höjd är mellan hopp och grenhopp. 1921 kan jag också nämna att de bildades Gotlands fotbollsförbund.
Men du, det fanns någonting annat. Vi säger här att 22 så börjar man planera för att bygga en riktig idrottsanläggning på Gotland, Gutavallen.
Det är riktigt. Och då blev det ett väldigt fin propagandatävling som hette Gotlands allehanda stafettlöpning. En stafett för 20-mannalag och den pågick inte mindre än 5 år. Och det femte året då var det 1300 löpare på GA:s stafettlöpning. Ett mycket populärt propagandainslag.
Sen måste vi ändå komma fram till Stångaspelen som 1923 drar igång på Gumballe.
Ja, det är första Stångaspelen i Gumballe äng. Och förra året var det alltså 75-årsjubileum. Och vi kan ju glädja oss där åt Anders Mattssons förnämliga bok om Stångaspelen.
Men du, hur många Stångaspel har du upplevt?
Jag har varit med på 5 Stångaspel. Och det var i 20-årsåldern där man tävlade i någonting som heter Langstikel. Det var längdhopp. Och just det året så var svensk filmindustri nere med journalfilmare och filmade spelen i Stånga. Så det var, gav lite extra spänning åt det hela. För tv var inte tal om ännu. Filmen om Stångaspelen, den sågs av många svenskar.
Orientering börjar dyka upp också nu här.
Det första DM:et i orientering har jag formet, det var 1924. Och då var det 15 man som ställde upp glada i hågen. Men det var 5 som lyckades ta sig runt den krävande banan.
Hur var kartorna på den tiden?
Ja, det var som regel 100 000-delen. Så småningom blev det ju längre fram 50 000-delen. Och många gjorde också så kallade hemritade kartor. Som var till stor glädje för det innebar ju förnyelse för orienteringen.
Men du, klädseln då?
Klädseln var alldeles speciell med spetsbyxor och lederskor. Och så det var inte så lätt att vara orienterare på den tiden.
Men du, bandyn kommer också igång nu ordentligt.
Den första bandymatchen som jag vet, den gick på Klinteviken 1926. Då mötte KIK ett lag från Visby som hette IF Hansa. Och KIK vann med 4-0. Och jag minns att vi gladdes, vi som var på Klinteviken. Jag var i 10-årsåldern då.
Men det var på något sätt bättre vintrar förr.
Ja, jag har den uppfattningen. För att vi fick ju helt klara oss med banor som inte var konstfrusna utan hade naturis. Det var på Klinteviken, det var på Lillmyr och Stormyr, det var Sandboviken, vidare på Svajdeviet och det var även Bogeviken i Slite. Vår stora arena var ju Gutavallens grusplan i Visby.
Men då måste vi också säga att då har alltså Gutavallen invigts, och det skedde då 1927.
Och den blev färdig 1924, och då hade man de första tävlingarna där. Men det dröjde ändå till kronprins Gustav Adolf kom ner och invigde Götavallen 1927.
Men också här på vi säger mellan 20- och 30-talet som vi pratar om nu, så blev det första utbytet med fastlandet vad vi har kunnat sett så här långt.
Ja, redan 1922 så hade vi ju en landskapsmatch i friidrott på Vega i Karlshamn, Blekinge mot Gotland, där blekingarna vann ganska klart. Och sen var ju Visby IF stora föregångare när det gällde utbyte mot fastlandet. Man fick hit Hellas, man fick hit Kronoberg, Järva med Torsten Tegner och flera andra lag.
Men det blev så att Gotland till slut spöade Blekinge i friidrott och fotboll.
Och det inträffade 1929, vet jag säkert, för då vann Gotland med 118-110, och även i fotboll vann vi med 4-2.
Och om du tar fram dina finaste minnen från 20-30-talet, vad blir det?
Ja, det blir ju det att vi fick Götavallen färdig. Och sen började då VF med stadslöpningen, som var väldigt fint ur propagandasynpunkt.
I vår serie om seklets idrott så har vi ju Einar Smith med oss. Einar Smith som har nedtecknat det mesta av sina minnen i boken Möten och minnen kring idrotten. Och Einar Smith, nu kommer vi fram till 30-talet. Och man kan titta att vi vet redan att 1878 fick vi vår första idrottsförening på Gotland, Visby bollklubb. Sen utvecklades idrotten mer och mer. Götavallen invigdes 27. Men när vi nu kommer in på 30-talet så kan man säga att det här är ett årtionde där seriespelet börjar blomma ut ordentligt. Och det blir många serier i många idrotter.
Nu är det ju så att fotbollen sätter fart på allvar. Och nästan i varje socken så blir det ett fotbollslag och serier i fotboll över hela Gotland. Samtidigt så är det ju så att fotbollslagen bildar som regel underlag för serier i friidrott, får vi säga nu. Jag minns ju mitt eget KIK. Vi åkte ju runt och hade både fotboll och friidrott i Lau, Bors, Lye, Ike, Vete, Sanda, Roma.
Fortfarande var väl så att vi hade inte idrottsarenor på den typen, även om vi då hade fått Götavallen.
Vi hade inga idrottsarenor, utan vi tävlade. Till exempel i Klinte hyrde vi en åker av min far, och där hade vi en provisorisk idrottsplats, och det fick duga. För roligt hade vi ändå.
Redan här så tycker jag kommer någonting som har blivit mycket klassiskt som fanns med då, och det var, man sa, annandagsbandyn. Den kom igång ordentligt.
Då var Klinteviken ett myller av bandyspelare i olika åldrar, både pojkar och flickor.
Men du måste ha många roliga minnen ifrån många bandymatcher.
Jag kan ju nämna att vi hade ibland matcher på Stormyr ovanför Snögrindagårdarna. Och det var mycket jobb att ordna en bana. För det först skulle man ha traktor och flakvagn och få burarna dit. Och sen ska man måla upp planen. Och vill det sila så skulle man också skotta snö. Och ibland var isen inte helt pålitlig. Jag minns en gång så gick vi till botten.
Beskriv, det måste du förklara närmare.
Ja, det var ett hörnslag, och då vet vi hörnorna. Då ska det egna laget samlas runt egna buren. Men det blev för mycket för isen. Så buren gick till båten och vi med den.
Men det gick bra, för det var inte så djupt.
Nej, det gick bra. Vi kortade planen en bit, och sen i fortsättningen förbjöd vi alla hörnslag.
Att spela bandy då, det var ett äventyr rätt igenom.
Ja, det var det. För det var att mobilisera hela bygden den dag man skulle spela som regel. För nog hade kommit snö då. Så att man var tvungen att göra banan snöfri.
Du, vad säger du om brottningen då? Karl-Erik Hägg?
Karl-Erik Hägg var vår stora brottare i Klinte. Och jag minns tävlingen inne på X-huset. Så cyklade jag till stan för att se enbart honom. när han får fram som en virvelvind med sina motståndare.
Men kombinerar man inte brottning och dans på den tiden?
Man gjorde så i Slite. Men då fick de en skrapa av Einar Råberg, brottargeneralen, som menade på att man skulle inte förnedra sporten brottning med något så lågt stående som dans.
Ja, härligt tycker jag. Motorsporten kommer också mycket. Heidebyloppet.
Jag stod ute vid tjutet och beundrade hastighetsåkarna på motorcykel, Skeppstedt och Kalin, hur de får fram det ute. Det var en verklig tävling det. Och sen var jag på A7 någon gång och såg jordbanelopp. Det var ju början till senare tiders speedway. Och att inte tala om tolkningstävlan på skidor, har du hört talas om det, Ove?
Nej, det har jag inte.
Det gällde att efter häst eller bil eller motorcykel ta sig fram en sträcka. Jag tror man räknade medeltiden för att man vågade sig inte på hastighetstävling. Jag minns jag stod en gång vid Klintams hotell och såg på etappmålet. Jag var i 10-årsåldern. Och det var någonting som var intressant.
Men du, Östervallen fanns det en idrottsplats också som hette i Slite, va?
Ja, den invigdes nu. Och jag har varit där och tävlat flera gånger på landsmästerskapen. Men var den idrottsplatsen tog i vägen, det vet jag inte. Den kanske tog sig i anspråk för andra byggnadsändamål. Den låg ju mitt i samhället nära cementen, vill jag minnas.
Möten och minnen heter Einar Schmidts bok som handlar om det här seklets idrott. Och det är ju Einar Schmidt som minns hur idrotten var då. Och Einar Schmidt är också den som här i Radio Gotland hjälper oss att minnas. Och Einar, vi har nu kommit fram till 40-talet och då härjar ju andra världskriget som bäst. Men ändå fanns det tävlande trots världskriget.
Vi hade ju till exempel propagandatävlingar av olika slag. Många minns kanske den stora riksmarschen. Vi hade en rikstävling i orientering bland annat. Och så nog var det fart på idrotten.
Trots att oerhört många män låg mobiliserade.
Tack vare mobiliseringen så var det ju väldigt stora startfält i många tävlingar. Orienteringen hade ju en väldigt fin tid.
Vi hade ju en tid i Sverige där Gunder Hägg och Arne Andersson på friidrottssidan dominerar. Men det var gotlänningar som kunde bjuda motstånd mot dessa herrar.
Det du nämnde, det tänker jag främst på Anders Dahlin. Han ställde upp helt frankt mot Gunder Hägg och Arne Andersson i tävling på stadion. Och det blev världsrekord som vanligt. Och Anders gjorde ett väldigt fint lopp.
Någonting som jag fastnade för när jag läste din bok, det var när du berättar om landsbygdsmästerskapen 41, då det var ett sånt där fruktansvärt oväder, ett åskväder som kom över. Ni skulle springa 100 meter.
Jag är inte säker på att det var 41 då. Det kan ha varit något år senare. Men du har alldeles rätt. För när vi låg i startblocken så utbröt ett tropiskt oväder. Och starten, han sköt iväg fältet snabbt. Det var bara det att när vi kom till målet så fanns inte en människa där. Varken måldomare eller tidtagare. De hade tagit sin tillflykt i omklädningsrummet. Det var goda råd dyra, men vi sex löpare sammanträdde i omklädningsrummet och gjorde upp hur det hade gått. Vi var eniga om att Sture Kristoffersson vann och att jag var tvåa. Och de andra placeringarna klarades ut utan protester. Någon tidtagning blev det inte tal om, för det fanns inga tidtagare.
Men ni hade väl tiden i huvudet ungefär hur fort det hade gått?
Vi var övertygade om att det var världsrekord.
Jag kan tänka mig det. Det är bra när det finns någon som knäpper tiden. Om vi bara tittar här på 40-talet så kommer kvinnorna med i idrotten.
Först vill jag nämna 1941 och den stora maratontävlingen i Visby. Det var SM i maraton. Då sprang man 40 000 meter med start och mål på Gutavallen. Och det var ju den stora legendariske Henry Palmé som vann mästerskapet. Men vi hade också tre gotlänningar till start. Och bäst av dem som lyckades, Ville Malmqvist med en 14:e placering. Det händer en del med idrottsplatser för det första. Och det är det att Fårösunds idrottsplats blir invigd av prins Gustav Adolf 1942. Och tänka i det ordnas tävling för kvinnor. Och den bästa där, det var Britta Widerkrantz.
Hur kom det sig att kvinnorna fick komma med nu?
Ja, vi hade försökt flera år med motioner och så, men de har ständigt blivit avslagna. Och med all rätt så fick kvinnorna nu rätt att få vara med och tävla. Men inte ena om DM. Jag vill också nämna det att orienteringen var lite banbrytande med att börja med DM för kvinnor. Och den första DM-segraren var Greta Ödfjäll. Och samtidigt så fick man ordna junior-DM i orientering. Och det vann Ede Magnusson.
Korpen blev en stor tävling.
Vilken tävling det var under lång tid. Det var ju nästan årets höjdpunkt. Väldigt massa tävlande och en härlig stämning. Det är ute vid målplatsen för korpen.
Om vi går över från korpen till ishockey så börjar den komma till Gotland nu i slutet på 40-talet.
1947 minns jag, då började ishockeyn röra på sig lite grann på Gotland. Men fick ingen fart ännu. Man fick ju lita det till rinkar som växte upp med naturis. Och förvånansvärt länge så kunde naturisarna ligga där inbjudande på rinkarna.
Nu är vi framme vid 1948 och återigen kan man ta upp de olympiska spelen. Och London står som värd för spelen då. Och där var du med, Einar.
Jag var med i London. Det var min första stora riktiga internationella tävling som jag fick delta i. Eller inte delta i, utan var med som åskådare. Jag minns hur Sverige dominerade på ett alldeles förkrossande sätt. Till exempel tredubbelt i hinderlöpning och seger i tresteg och andra placering på 5000 efter ett Zlatopek och sådär. Guldet i fotboll var en härlig upplevelse. Jag fick glädjen att se ett par matcher. Första matchen mot Österrike på White Hart Lane och sen på Sellers Park i södra London fick jag se Sveriges 12-0 mot Korea.
Det var svårt att få biljetter.
Det var svårare att komma till matchen.
Ja.
Nej, jag skulle åka dit med ett godståg. Det stannade inte vid rätt station utan jag åkte för länge. Utan jag fick åka 3 stationer tillbaka och råkade komma in genom misstag i en godsfinka med mjölkspann som jag fick placera mig på. Jag fick räkna till 3 när det stannade 3:e gången. Då fick jag hoppa ur God in heaven, så som står där.
När du kom ur mjölkspannvagnen.
Ur mjölkspannvagnen.
Men jag misstänker att OS i London är ditt största minne från 40-talet.
Ja, det är det. Och så när vi vann bandy. För det hade vi kämpat för så hemskt många år. Slite var ju alltid överlägsna duktiga spelare med Ivan Jonasson och Bengt Svensson och alla de här. Men kan du tänka dig, 48, då vann vi efter 2 förlängningar. Och då var det jubel i lägret. Men det var då på ett lite annat plan.